människor. Det var ju så tydligt igår när vi hade Vargfestivalen, men också när vi jobbar ut på Resta Gård och liksom försöker ändå finnas till för, ja, för alla, speciellt de som kämpar på olika sätt. Det är fint, det är vackert att vi har den längtan. Sen känner vi oss väldigt ofullkomliga i det, i alla fall jag det. Jag tror att vi kanske i församlingen känner att vi skulle vilja göra mer, men det är så viktigt att vi har den inriktningen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus att du är här för att välsigna oss. Tack att din närvaro är här. Du är här Jesus. Kom heliga ande, kom och välsigna det jag ska säga nu. Att det får bli till liv för oss, att det får förhärliga dig och tjäna dina syften. Led mig på ett profetiskt sätt så att det verkligen får förvandla oss på det sätt som du har tänkt. Låt oss förstå vilka vi är i dig, hur du har skapat oss, hur du har förvandlat oss och vad det innebär för oss. Gud, kom, gör något förunderligt just nu. Tack Herre att du har gjort allting möjligt också. Att utan dig kan vi inte ha någon gudstjänst, utan dig så blir det i alla fall ingen riktig gudstjänst. För det är du som är allting centrum och den som ger nåd och liv. Amen. Hur tänker du om dig själv när du ser dig själv i spegeln? Och nu tänker jag inte bara rent fysiskt. Det kan ju vara lite utmanande att titta sig i spegeln av olika anledningar. Så. Utan när man tänker över sitt liv. Man brukar använda den bilden av att se sig själv i spegeln. Att titta över sitt liv och fundera kring sitt liv. Hur du är. Hur livet är överhuvudtaget. Kanske kämpar du med ditt utseende. Du tycker att det skulle vara lite annorlunda. Du kanske känner att det är saker i din karaktär som inte är som du längtar efter. Du kanske känner dig otålig. Har lätt för att bli arg. Känner dig självisk och lite självupptagen. Du kämpar kanske med dåligt självförtroende på vissa områden. Eller kanske på alla områden. Kanske upplever att det finns stolthet och högmod som inte känns bra. Du kanske inte orkar som du skulle vilja. Och vad upplever du att andra människor har för tankar om ditt liv? När de ser på dig, vad säger de om dig? Vad tänker de om dig? Ser de saker som inte heller är så fina kanske i ditt liv? Är det här någonting som trycker ner dig, håller dig tillbaka? Det här är någonting som jag tror att vi alla brottas med. Medvetet eller omedvetet. Är det någonting som ligger i den mänskliga naturen? Att vi liksom då och då i alla fall stannar upp och funderar. Eller kanske ständigt på något sätt lever i en slags bearbetning av vem är jag? Hur ser jag på mig själv? Hur ser andra på mig? Och i det så kanske vi också funderar. Hur ser Gud på mig? Vad tänker han om mig? Hur tänker han kring dina egenskaper, din karaktär? Ja, vilken bild vi har av verkligheten, det formar oss väldigt mycket. Och det är avgörande för hur våra liv fungerar. Vilken bild vi har av Gud är jätteviktigt. Men vår bild av oss själva är också oerhört viktigt för hur livet ska bli. Och då är det så befriande att få landa i Bibelns uppenbarelse på något sätt av vem jag är, vilka vi är. Vilka vi är som troende i Jesus Kristus. Det är så befriande. Det är som en riktig härlig reality check liksom, där man får ett annat perspektiv än vad man kanske bombarderas med utifrån och saker som på ett jobbigt sätt växer fram inombords ibland. Och det är så befriande att Gud ser på oss på ett så underbart sätt. På oss på nyfödda troende kristna som är räddade i Jesus Kristus. Han ser något som är så fantastiskt vackert som han har skapat. Han ser ett mästerverk. Gud ser dig som sin älskade dotter eller son. En person med ett oerhört stort värde. Någon som han älskar oändligt mycket. Någon som är väldigt vacker när han ser på dig. Någon som är skapad och specialgjord för just det syfte som han har med ditt liv. Och det här är ju väldigt fascinerande tycker jag att fördjupas i det. Och jag tror att man kan inte göra det tillräckligt mycket. För det här är otroligt viktigt att landa i Guds bild av mig. Och Guds bild av dig. Och Guds bild av oss. Och vi ska läsa ifrån Efesierbrevet 2 nu. Det 4-10 versen från Nubibelns översättning. Efesierbrevet 2, vers 4-10. Den kommer bakom mig här, förhoppningsvis. Men vår Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss så mycket att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus. Trots att vi var döda genom våra överträdelser. Det är av nåd som ni är räddade. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen i Kristus Jesus. För att i kommande tidsåldrar visa sin överväldigande rika nåd i godheten mot oss i Kristus Jesus. Ni är alltså räddade av nåd genom tron. Inte av er själva utan det är en gåva från Gud. Inte på grund av gärningar och därför kan heller ingen skryta. Vi är hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud från början planerade att vi skulle göra. Det här tycker jag är en underbar text. Och de första två kapitlen i Efesierbrevet, de har i alla fall jag de sista åren här läst väldigt mycket. Och liksom försökt att liksom ta till mig och låta bli någonting som jag lever med. Det är så innehållsrikt och några av de här verserna är ju några av Nya Testamentets längsta, jag tror Bibelns längsta verser. De har liksom, det är lite speciellt i koinonegrekiskan som Nya Testamentet har skrivit på. För det är ju annorlunda hur det språket är uppbyggt jämfört med svenskan. Det är inte riktigt lika mycket. Det finns inga komman och tecken riktigt på det sättet som vi har, utan det är ju liksom mer hur orden står i förhållande till varandra som avgör deras funktion och betydelse, om man ska förenkla det lite grann, syntaxen som man kallar det för då. Och det gör att det är ju annorlunda, men de här meningarna när författaren och Paulus ska försöka liksom beskriva hur fantastiskt livet i Kristus är, att de är så innehållsrik och han liksom bara flödar över i lovprisning och han kopplar det till sin undervisning, så det blir väldigt långa meningar. Men de är underbara när man liksom tar åt sig budskapet i dem. Och jag försökte göra en liten snabb översättning av den här texten med hjälp av dels den grekiska grundtexten men också använt mig av lite såna utökade bibelöversättningar som finns nu för tiden, där grundtextorden finns inlagda. Så jag har både gjort det, så har jag försökt göra en liten översättning här som jag tänkte att vi skulle lyssna på för att liksom ta åt oss djupet lite mer i vad det står i den här texten. Så blunda nu och njut förhoppningsvis. Nu får du lyssna på min lilla provöversättning här av den här texten. Efesierbrevet 2, vers 4-10. Den kommer inte bakom oss, det vågar jag inte lägga upp där riktigt, utan det får ni lyssna på. Så blunda och så ta in. Men Gud som är rik och överflödande på barmhärtighet, på grund av sin stora intensiva kärlek som han älskat oss med, fast vi var andligt döda genom våra överträdelser och felsteg, han har gjort oss levande tillsammans med den smorde. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss tillsammans med honom och satt oss så att vi delar sits med honom i de himmelska världarna i den smorde Jesus. Så att han i kommande tidsåldrar kan visa på sin nåds rikedom som överflödar i godhet mot oss i den smorde Jesus. För på grund av Guds oförtjänta favör och godhet är ni räddade, befriade och helade genom förtröstan på Gud, inte utifrån er själva. Guds gåva är det, inte utifrån goda handlingar så att ingen ska kunna ta åt sig äran. För vi är Guds mästerverk, hans hantverk, konstnärliga arbete och poetiska verk, skapade i den smorde Jesus till att utföra ett gott arbete i allt som Gud utsett och gjort redo i förväg, för att vi skulle leva i det Gud planerat för oss. Amen. Gud älskar oss jättemycket. Och därför har han till och med låtit oss få del av hans egen natur. Genom att han har fött oss på nytt. Ni kommer ihåg den här berättelsen i Johannes evangeliet 3 när Nikodemus kommer till Jesus mitt i natten. Och Jesus säger att man måste bli född på nytt, talar Jesus om det. Och det är det som vi blir när vi tar emot Jesus i våra liv som vår räddare, frälsare och kung. Då blir vi på nytt födda och då flyttar Gud in i oss. Och det här är ju väldigt grundläggande i kristen tro och inom teologin. Men det är ett så stort mysterium. Jag tänker att vi kan stanna upp inför det. Tänk att Gud bor i oss. Han tar sin boning när han liksom gör oss på nytt födda. Det är som en ny skapelseakt som sker i oss när vi tar emot Jesus. Vi blir någonting helt nytt med Guds väsen, med Guds personlighet som liksom tar sin boning i oss och börjar prägla oss på ett nytt sätt. Det här är ju riktigt stort, vänner. Alltså det är ett otroligt mysterium som man bör stanna upp inför och fundera över verkligen. Tänk att Gud, han som har skapat hela universum. Och när forskarna undersöker så blir det bara större och större universum. Det är ingen som vet hur stort det är, men läser man så är det några hundratusen galaxer i alla fall. Minst ish sådär liksom. Det räcker med en galax för att man ska få snurr i huvudet. Men det är liksom hundratusentals galaxer där ute. Och det har Gud skapat. Och vem vet, han kanske skapar massor med galaxer när jag står och pratar här. Det har vi inte en aning om. Så stor är Gud. Han har också blivit ett med oss. Flyttat in i oss. Börjat skapa någonting. Redan skapat någonting där. Men också någonting som utvecklas över tid. Och det som är så fantastiskt också, det är ju att enligt Kolosserbrevets beskrivning så hålls ju allting samman i Jesus Kristus. Alla galaxer, allt här på jorden, hela den andliga världen med änglar och onda andar och demoner. Allting existerar genom Gud och Jesus Kristus i honom. Och Gud skulle när som helst bara kunna låta delar av det här upplösas och sluta existera eller alltihopa. Det är bara Guds nåd att det varje liten stund att vi existerar. Det är ju en svindlande tanke, men det är så skönt att landa i att Gud har fullständig kontroll. Och han som har fullständig kontroll, han bor också i oss Och han har skapat någonting oerhört värdefullt och dyrbart i oss. Det är den allsmäktige Guden som bor i oss. Och han har skapat varje Jesus troende efterföljare till ett mästerverk. Och det här gäller både individuellt, att jag är ett mästerverk, och att vi tillsammans som Guds församling är ett mästerverk. Det är liksom en helhetstanke som jag tolkar det här. Och det gäller givetvis andligt sett som vi har pratat om nu, men det är ju uppenbart att vi är mästerverk när vi tittar på våra kroppar, när vi ser vad Gud har gjort rent fysiskt, själsligt också. Om vi nu ska stanna upp lite för den här sista delen av texten som handlar just där om att vi är Guds mästerverk. Vers 10 i Efesierbrevet 2 så står det här att för vi är Guds mästerverk, hans hantverk, konstnärliga arbete och poetiska verk, skapade i den smorde Jesus till att utföra ett gott arbete i allt som Gud utsett och gjort redo i förväg för att vi skulle leva i det Gud planerat för oss. Det var min lilla översättning då. Ordet poema som används här, det beskriver någon som har åstadkommit något väldigt fint arbetsresultatsmässigt, format på ett skickligt sätt, en konsthandverkare, ett mästerverk inom hantverk, konst eller poesi. Och just det här ordet poema, det förstår man ju att det är det som ligger till grunden för vårat poem, poesi, alltså någonting som har skapats av den mänskliga hjärnan. Men här är det ju Guds tankar som ligger bakom. Något väldigt vackert. Och har man varit i något riktigt mästerverk någon gång? Jag vet inte. Jag har varit vid Louvren och sett Mona Lisa. Så jag har varit i Sankt Petersburg och sett den förlorade sonens återkomst av Rembrandt von Rijn. Och det, när man har varit vid sådana här, jag tycker det är väldigt fint med sådana tavlor. Man liksom blir väldigt fascinerad av vilken skaparkraft det finns, vilken excellens en människa kan göra någonting med. Om du kan känna så när du ser någonting som är vackert, någonting som en människa har skapat. Och det går ju ännu lättare att se det ut i naturen, där vi ser en Guds skaparkraft så tydligt. Men det här är det ordet liksom, det visar på att Gud har gjort ett mästerverk med oss. Och jag tror inte heller att det här ska bara hållas till konstens område, utan vi kan också tänka att inom industrin så kanske man gör ett precisionsverktyg. Jag skulle tro att man gör det på GKN för olika saker. Vad säger du, Roger? Är det så? Du kan tänka att du också har blivit skapad till ett precisionsverktyg kanske för att kunna utföra vissa uppdrag, vissa saker som Gud behöver göra i sitt rike. Det är ett mästerverk på det sättet också. Och om vi går tillbaka den här bilden av målningen, så tror jag att precis som en oljemålning, nu är inte jag så bra på det, men jag har förstått att man kan måla många olika lager med färg, och förr i tiden gjorde de här riktiga duktiga målarna, de målade många lager med färg. Och lite så är det kanske med Gud, att han fortfarande håller på att finjustera oss lite livet igenom. Han har gjort ett mästerverk av oss från början, men sen fortsätter han och justerar och justerar och liksom gör det vackrare och vackrare över tid. Och det är det som är så fantastiskt med Gud. Han slutar aldrig med sitt skaparverk på det sättet. Och jag tror också att han vill att vi ska se på varandra med kärlekens ögon och tänka, det är ett mästerverk, det är ett annat mästerverk som Gud har gjort som kompletterar mig, och att vi liksom kan få tänka väldigt likt hur Gud ser på oss om varandra. Och börjar vi att leva med den bilden ännu tydligare, så tror jag att det blir lättare att koppla an till Gud och förstå sig på hur han är och tänker, och att man också får en större kärlek till varandra när vi ser varandra som Guds mästerverk. Det är ju lätt annars att vi fastnar kanske vid det som inte är så vackert ibland, men låt oss försöka att börja tänka Guds tankar om varandra och be om att få hans perspektiv. Och då kanske det är så att vissa begränsningar som vissa personer har, det kanske finns något större perspektiv i det som inte vi förstår. Och att man kan se att det är ett mästerverk i begränsningar ibland, för just det gör att vi blir beroende av varandra och av Gud. Och det är också väldigt vackert. Tänk om vi kunde få behandla varandra med den här barmhärtigheten ännu mer. Sen har vi ju slutet på den här versen också, där det talas om att Gud har en speciell förbereden plan för var och en av oss också. Och för oss som församling, att vi ska få utföra hans gärningar som han har gjort redo i förväg. Gud har en plan. Det är inte så att det här bara har stannat av, utan han har en plan. Han har förberett oss för att göra underbara gärningar. Och det kan vara en väldigt skön vila i det. När man går igenom tuffa processer i livet, man kanske inte orkar som vanligt. Jag har själv haft en sån process. Så kan det vara skönt att få vila i att Gud bär. Han har liksom en slags planering som står över våran planering. Han kan använda oss även när vi är trötta, även om vi kanske inte riktigt känner oss i form alltid, så finns det liksom med hans planering, och han har möjligheter att kunna använda oss kanske på ett annorlunda sätt i de lägena än vad han brukar göra. Men han är i full kontroll, och vi kan vila i att han använder sina mästerverk på ett fullständigt underbart sätt i alla lägen. För det är där den här texten talar om, att det verkar som att Gud har full kontroll och räknar med allt det här. Och det tycker jag är väldigt vilsamt att få landa i. Låt oss få be tillsammans. Ska vi stå upp så ber vi. Tack Gud att du har full kontroll på allting. Tack att vi är så ljuvligt vackra, att du har gjort oss så underbara, att vi är som mästerverk, som en oerhört duktig konstnär har gjort. Och du är den konstnären, du är den hantverkaren, den verktygsspecialisten som har tillverkat oss och som har skapat oss på ett väldigt vackert och fint sätt till att bli de vi är. Jag tackar dig för oss allihopa som är här just nu, att vi är dina mästerverk allihopa. Och vi är ditt mästerverk tillsammans också som Kristus kropp. Det är en underbar tanke att landa i. Hjälp oss att kunna leva med den och se på varandra som dina mästerverk som vi respekterar och älskar och högaktar på olika sätt också. Gud, kom och gör ett djupt verk i oss som enskilda, men också som församling, att vi får bada i din kärlek och behandla varandra, se på varandra och oss själva med dina underbara ögon. Förvandla oss till din likhet, Jesus. Amen.